Jag hälsar dig välkommen och vi ska vara i etern då, 30 minuter. Det är så Radio Maranata. Ja, vi ska titta lite på ett ord ifrån första Thessalonikerbrevet, det femte kapitlet. Och så får vi där i den 23:e versen veta att människan består av ande, själ och kropp. Och det är väldigt viktigt att vi sätter oss in i just detta med ande, själ och kropp som människan består av. Det ingriper också naturligtvis i Bibelns undervisning om människan och hennes frälsning. Att frälsningen omfattar både ande, själ och kropp som då alltså människan består utav. Att människan består av de tre delar, det får vi veta då i den här versen som jag nyss hänvisade till. Och det står där då: men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herre Jesu Kristi tillkommelse. När då hänvisas också här om Jesu tillkommelse, förstår vi då att när Paulus tar upp det här att vi ska vara helgade till både ande, själ och kropp, med tanke på att vi är redo då Jesus kommer att vara ren till dessa tre ting som människan består utav. För det första så, när det då handlar om anden, människoanden. Människan har ju en ande. Och Gud är också ande. Och så finns ju en motsvarighet här hos Gud. Att Gud är ande. Han har också en själ. Han har också alltså en personlighet, en vilja. Själen har ju sitt säte just i människans personlighet och vilja. Viljan, det återkommer också på olika ställen i Bibeln. David säger: jag tog min själ i min hand. Vi finner det också hos Jobb. Det är intressant att studera de här, vad Bibeln då förklarar för oss, de här tre tingen. Människan som då består av ande bland annat, så beror det på att Gud inblåste livsande hos människan och hon blev en levande själ. Anden är det som drabbades då först och främst vid syndafallet. För Gud hade ju sagt till människan att när du äter därav det som var förbjudet av kunskapens träd, så skall du döden dö. Det innebar ju inte att hennes kropp upphörde att existera. Det var inte en lekamlig död, det var en andlig död som innebar att hon skildes ifrån Gud på det viset att hon var en ande med Gud. Hon levde i gemenskap med Gud, hade förbindelse med Gud andligt, själiskt och kroppsligt. att vi har då en ande som kommit från Gud. Och varje människa som föds i den här världen har en ande. Men det som är intressant då är att ta del av att Jesus undervisar om pånyttfödelsen som är nödvändig för att hennes ande ska få liv igen, ska få förbindelse med livets Gud. För i och med syndafallet så bröts den här kontakten. Och det är därför som det då uttrycks att hon dog. Gemenskapen med Gud, med livets källa, upphörde. Och hon dog andligen. Men sen då så beredde Gud en möjlighet för människan att få uppleva en upprättelse för den som tog emot hans budskap till frälsning. Det fanns ju också en frälsning för gamla förbundets folk, såväl som det finns en frälsning för det nya förbundets folk. Man kan ju säga så här att Gud beredde en frälsningsmöjlighet för människan. Hon behövde inte förbli i den här ställningen, utan hon kunde åter få kontakt med Gud. I gamla förbundets situation så handlar ju det då om att man fick en frälsning som skulle fullbordas en gång i tiden, när Jesus Kristus kom hit till jorden. Han som dog i människans ställe, tog syndastraffet på sig och fullbordade. Verket är alltså fullbordat ifrån det då Jesus sa det på korset. Därför kan man då säga att människorna i gamla förbundets tid blev frälsta på det som skulle hända. Då nya förbundets folk som blir frälsta på det som en gång har skett. Ja, det är ju, handlar ju om rätt och slett det då att först blir man frälst på det som skulle ske. Och vi som fick ta emot Jesus Kristus som vår personliga frälsare blev frälst på det som redan har skett. Kanske man skulle kunna säga att man blev frälst i gamla förbundets tid på kredit. Men det kanske inte är rätta ord, men säkert förstår du hur jag menar med detta, att man blev frälst på det som skulle ske. Det fanns en klar förkunnelse om detta i gamla förbundets tid. Ja, redan den första människan fick erfara Guds frälsningsbudskap. När hon fick kläder, hon fick uppleva att efter syndafallet så blev hon naken. Från Guds synvinkel så behövde hon kläder. Gud ordnade med detta. Och vi har redan där att ett oskyldigt liv måste ges för detta. Ja, ett djur måste ges. Och där har vi redan då en underbar förkunnelse om Jesus försoning och död. Ja, ande, själ och kropp. Jag nämnde att Gud också, det finns en motsvarighet hos Gud. Han är ande, men han är också själ. Han har en vilja. Uttryckligen står det att Gud vill Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Gud har en vilja, han har alltså en själ och han har också en kropp där han synliggjorde sig för människan genom Jesus Kristus som kom i människogestalt. Han förkroppsligade vad Gud är. Gud blev synliggjord i Jesus Kristus. Ja, detta naturligtvis skedde också under gamla förbundets tid. Att Gud synliggjorde sig genom människor som ville ställa sina liv till Guds förfogande och var ett vittnesbörd för Gud i tiden. Men detta stora är ju detta att han sände sin son. Och om denna son står det då. Gud som är ordet står det. Och att detta ord då kom hit ner till jorden. Att ordet blev kött. Och det är ett ord som då talas om Jesus Kristus. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Ja, det finns alltså en motsvarighet hos Gud, ande, själ och kropp. Vi har alltså en evig ande, människoanden. Jag har en bok som vars titel lyder Människoanden efter döden. Detta stora med frälsningen är att hennes ande får liv när hon mottager frälsning. För Guds ord ger ju klart besked om att människan är död. Hennes ande är död i synder och överträdelser. Men genom pånyttfödelsen sker en uppväckning. Man uppväcks ifrån det döda och får liv. Vi har ju här tydligt hur Jesus undervisar till Nikodemus att om du inte blir född av vatten och ande så kan du inte komma in i Guds rike. Att bli född på nytt, det är det stora undret. Att människoanden får liv igen, får gemenskap med Gud. Får lära känna Gud. Och att Gud har en vilja. Gud som också sker har en vilja. Och det är helt uppenbart att hela Bibeln förkunnar för oss Guds vilja för människan. Ja, själ, det är ju själva människans personlighet. Liksom Gud är en person, en personlighet, så är människan en personlighet. Som då också får del av Guds frälsning. Människan får inte bara del av Guds frälsning genom sin att hon är en ande, utan också en själ. Och det är ju underbart att vi får genom att vi har en personlighet som kan likbildas med Jesus Kristus, att människan vill det Gud vill. Ja, vi kan till exempel läsa vad som står i på olika ställen i Bibeln om själen. Vad en god vilja kan åstunda då själ handlar om människans vilja. Var vill hon? Gud sa till Elia en gång, var vill du här? När han önskade sig döden och gömde sig i en grotta. Gud sa till honom, var vill du här? Och det är en motsvarighet till själen. Och själen en motsvarighet till viljan. Ja, det finns flera bibelställen som talar om just detta med vår själ. Och den ska också helgas liksom anden. Vi läste ju här i första Thessalonikerbrevet 5:23 att fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse. Så att hela eder ande, själ och kropp ska alltså få del av Guds helgelse. Så att vi ska befinnas vara ostraffliga vid vår Herre Jesu Kristi tillkommelse. Ja, då det gäller helgelsen så ska hela hennes varelse få uppleva och få del av helgelselivet. Att uppleva hur Gud, fridens Gud som utför denna helgelse, om vi är villiga till att samverka till detta. Gud måste ha vår medverkan till detta. Om helgelseverket ska fullbordas hos oss så måste vi vara villiga att samverka med Gud. Det här talas ju väldigt tydligt om i Filipperbrevet. Att om vi med fruktan och bevan arbetar på vår frälsning så ska Gud verka både vilja och gärning i oss. Och det är väl stort att veta det, att det är någonting vi kan överlåta åt Gud att det ska fullbordas hos oss. Vi känner ju till detta och som jag själv har tagit upp här i tidigare program om just om helgelsen. Att den är nödvändig, det är ingenting som vi kan både ha och inte ha. Då det står också då att utan helgelse får ingen se Herren. Det är underbart att hela vår varelse är föremål för Guds frälsning. Ande, själ och kropp. Det uttrycks exempel här om vi tänker på viljan. Vad vi vill med Guds frälsning. Och vad vi vill med hans uppmaning att följa honom här i tiden. En sång lyder ju så här: jag vill följa dig, o Jesus. Följa dig om vägen går, över solbelysta höjder eller genom dunkla snår. Ja, där din helga fot gått före, vill jag följa efter glad. Visst att varje steg mig närmar hem till levande Guds stad. Vår vilja, vad vill vi med vårt liv här i tiden, det är en stor fråga. Det handlar naturligtvis att det är en fortsättning av Guds frälsning, Guds pånyttfödande frälsning. Att vi vill någonting med vårt liv, vi vill tjäna Gud, vi vill älska Gud. Ja, det uppmanas ju då redan i gamla förbundets tid om att man skulle älska Gud av all sin själ, av allt sitt förstånd, ja, av allt vårt hjärta. Själen, ja, den kan man kanske inte direkt framställa på sådant sätt att det är någonting som man kan ta fram i sitt förstånd. Men det är uppenbart att det är att anden och själen har en bostad som är vår kropp. Då ska vi då också se på just detta med vår kropp. Hur den också ska helgas genom att till exempel så uppmanar Paulus i Romarbrevet 12. Vi känner till det så väl. Ett bibelställe som ofta är citerat. Hur vi ska frambära vår kropp. Det ligger i vår hand. Det är en uppmaning vad vi ska göra. Och det är naturligtvis en underbar del i Guds frälsning. Att vi kan frambära vår kropp åt Gud som ett levande och välbehagligt offer för vår andliga tempeltjänst. Vi ska alltså göra någonting med vår kropp. Och vi ska i den göra Guds vilja. Och Paulus han talar också om att han skriver till korinterna att vet ni då inte att er kropp är ett tempel och den helige ande och att inte ni är era egna. Den tillhör Gud. Och den stora frågan, allvarlig fråga, har vi överlämnat vår kropp åt Gud för att genom den få uppleva att han verkar fram vilja och gärning i vår kropp. Den grekiska filosofin, den gick ut på att det var inte så noga med kroppen. Den kunde ändå inte bli någonting som kunde användas för Gud. Den var oren och fortfor att vara oren. Det fanns ingen frälsning och hjälp för den. Ja, det var en grekisk filosofi. Bland annat många andra filosofier som fanns hos grekerna. Men tänk att vi som har upplevt frälsning, att denna frälsning omfattar också vår kropp. Att få göra Guds vilja. Att vi kan synliggöra Guds rike på det att vi gör Guds vilja. Då synliggör vi Guds rike för människorna. Och då ser människorna också våra goda gärningar. Det är ett vittnesbörd om att vi genom vår kropp återspeglar Jesus Kristus helt enkelt. Ja, det handlar om att återspegla Kristus genom vår kropp. Vi blir ett brev, Kristus brev, som kan läsas av alla. Ja, vi brukar ju, och som jag har sagt tidigare, så är det ju väl så att de som inte känner till Bibeln, inte läser den, men de kan läsa den troendes liv. Och vi är alltså det ofrälstas Bibeln. Ja, det var ett återkommande som jag har upprepat tidigare, men det är ju en underbar sanning att vi är ett Kristusbrev som återspeglar någonting som kan vägleda människor, väcka människors tankar och vad det är att tillhöra Gud här i tiden. Men jag ska avsluta med hur allvarligt det är också att man förbliver levande här i tiden. Det är ju oerhört att tänka sig detta också, att det kan inträffa en död efter att man har blivit född på nytt. Till exempel så talar Paulus om att så det gäller jag kan läsa där i första Timoteus 5 och 5 och vers 6. En rätt värnlös änka som sitter ensam. Hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men en sådan som allenast gör sig goda dagar, hon är död fastän hon lever. Det är Paulus som säger detta. Och vad säger inte det här bibelstället då det handlar om Sardes församling? Du har namnet om att du lever. Men vad säger Jesus? Jo, han säger så här: men du är död. En andlig död har inträffat. Och då gäller det en hel församling. Förra bibelstället handlar om en änka som gör sig goda dagar. Guds frälsning, man förbliver alltså inte Guds frälsning, utan det inträder en död. Du har namnet om att du lever, men du är död. Ja, det är vad som vi kan läsa i Uppenbarelseboken 3, och det är ju brevet till Sardes församling. Och det står vidare här i det här sändebrevet: vakna upp och håll dig vaken och styrk det som ännu är kvar, det som har varit nära att dö, ty jag har icke funnit dina gärningar vara fullkomna inför min Gud. Tänk på hur du undfick ordet och hörde därpå, tag vara på och gör bättring. Om du inte håller dig vaken så ska jag komma så som en tjuv, och du ska förvisso inte veta vilken stund jag kommer över dig. Så kan det också utvecklas hos den troende människans liv, att hon återigen har ett sådant förhållande till Gud att hon är död. Men därför är det så mycket viktigare att verkligen förbliva i Kristus, förnyas i det liv vi har fått och uppleva att vi når fram till en slutfrälsning. Jag tackar för den här gången och önskar dig Guds välsignelse på återhörandet.